Ben in the shotgun has a protector this time. 43 seconds to go. He scrambles around, throws it back corner of the end zone. Santonio with a touchdown! I don't know how he did it!
What a throw, what a catch, what a game!
So Mike 43, call 57.
Ben!
Suffocate him! Make him miserable! All game long, get us the ball back!
You can love him or hate him, but he was proud.
Hej, du lyssnar på veckans NFL med Mattias, Lasse och Rickard när vi har spelat divisionalmatcher. Och det är bara 3 matcher kvar på den här säsongen, Lasse.
4, Pro Bowl. Eller är det ens en match längre?
Jag vet inte om de ens spelar någon match.
Men det är väl bara en massa skill.
Slagfotboll är det, va?
Ja, de har ju kört i alla fall. Jag är inte jätteuppdaterad på Pro Bowl-schemat faktiskt. Men det är möjligt att de fortfarande känner en flaggfotbollsmatch.
Ja, nej, men det är väl 3 matcher som är värda att se kvar då, om man säger så. Ja, det är alltid samma abrupta slut på säsongen här. Men ja, det är på något sätt välkomnande också att det lider mot sitt slut.
Ja, nej, men det kanske
för oss som inte har hästar med i spelet.
Ja, vi sa redan ner på nästa år.
Mm, precis.
Jag tänkte inte just nu det gör ont att det inte är någon NFL-fotboll. Kanske det är om några veckor efter säsongen kanske man börjar sakna det lite. Men annars är det ju lite av tjusningen att säsongerna är så korta. Det blir ju jäkligt intens liksom. Och så har man laddat upp så himla länge också.
Mm, verkligen.
Och vi ska ju såklart främst fokusera på matcherna idag. Vi har lite nyheter också, men man kan väl ändå säga, eller vad tycker ni, att det blev ändå en ganska bra divisional runda. Det var väl kanske någon match som drog iväg lite grann, men annars får man ändå säga att även fast favoriterna vann i de flesta fall, så var det de flesta förlorande lag bjöd ändå på lite underhållning.
Ja, verkligen.
Det var ingen som bara lasade ner.
Nej, jobbigt jag sitter och tänker. Jag kommer inte ens ihåg matcherna. Det var bara några dagar sedan. Jag får ändå sitta liksom och gå igenom snabbt i huvudet där. Nej, men så var det väl. Absolut, jag håller med.
Vi hade väl rätt på alla matcher, va? För Bills var väl den favoriten som vi inte trodde på.
Ja, jag tippade Bills, va?
Mattias trodde Bills.
Men Lasse, ja, tippade du Bucks? Nej, det gjorde det kanske inte det. Nej.
Det här går ju att spola tillbaka, så det är, jag kan inte ljuga och säga, men jag kommer faktiskt inte ihåg. Jag tror jag tippade Lions. Jag tippar aldrig Bucks.
Nej,
det är sant i och för sig.
Äntligen hade vi rätt. Det tog lite tid in i säsongen.
Profetian gick in.
Ja,
ni var på det, grabbar. Ni var på det, får man säga. Ja, nej, det var väl också ganska stora favoriter här i några matcherna. Som sagt, även fast inte, det blev kanske lite jämnare här och där än vad man hade tänkt sig. Men vi kommer till matcherna, och jag tänker att när vi pratar om divisionrundan här, då kanske vi ska fokusera lite på det förlorande laget och prata lite om vad som liksom väntar dem framåt här. För sparar vi lite om vinnarna helt enkelt till Conference Championship när vi kör lite preview på den. Men man kan väl säga innan vi börjar avsnittet i alla fall att det var ju Chiefs, Ravens och Lions 49ers som kommer mötas i de 4 lagen vi har kvar, om man nu har lyckats missa det på något sätt. Men vi kan väl börja med lite nyheter, för det har hänt lite grann på coaching och sportchefs området. Och vi kan väl börja med att Titans har anställt Brian Callahan, Cincinnati Bengals offensiva koordinator, som sin nya HC där efter Vrabel.
Ja, jag kom lite från sidan den anställningen, men spontant kändes den bra. Sen kan man ju luras lite. Callahan är väl en sån som många liksom står och säger hur bra han är, men det är väl Peyton Manning är väl jätteglad i honom, och liksom andra QBs lyfter honom att han är en sån här QB-coach, och så det är lätt att man drar med sig den hypen där. Men det är ju ganska tydligt då att Titans går från springa först, passa sen, till passa först, springa sen, känns det som. Alltså det skulle vara spännande så Will Levis under Callahan, för att Nu vet jag inte, han var väl inte playcaller i Bengals, utan det var väl huvudtränaren själv där. Men han är ju en så kallad QB-expert, va?
Ja, och du har rätt i att han inte har kallat spelen heller, så det är väl det som är lite, alltså det är ett coachträd som man gärna plockar från, men som i sanningens namn så har man ju ganska svårt att veta vad faktiskt han har bidragit med.
Ja,
Men
precis.
det har ju gått så väldigt bra för dem som har kommit ur det här systemet och tagit det vidare. Och framförallt så som du säger, det är intressant att se liksom att det är verkligen ett skifte i Titans, vad man förväntar sig att de ska göra här framöver.
Sen går ju han också från Joe Burrow till Will Levis här, så det kan ju också påverka lite grann. Alltså, även fast han inte har kallat spelen så har han ändå varit i ett anfall som har haft en riktigt bra QB. Nu har ju inte Burrow spelat alla matcher här på senaste tiden, men det kan ju bli lite tuffare utmaningar när han kommer till Titans kanske, som har en del bekymmer på sitt anfall.
Eller så får han Levis att spela som Joe Burrow.
Ja.
Det kanske är Callahans förtjänst att Joe Burrow
Ah.
nådde den där sista nivån i sitt spel.
Väldigt optimistiskt.
Jag vill vara det. Jag tycker mest det är spännande det här tydliga bytet av idé i Titans. Och idébyten tycker jag alltid är kul. Känns rätt i tiden också. Så därför väljer jag att tro före jag såga.
Ja, när det är lite mer framåt-tänk kanske man får säga. Om vi hoppar över till Raiders då, där vi pratar om Antonio Pierce som hoppade in som tillfällig coach där och han blev populär bland spelarna och han får fortsatt förtroende, Rickard.
Ja, det är ju framförallt det är spelarna kanske som har stått i hans hörn och sagt åt Mark Davis att anställa honom som huvudtränare, och verkar ju vara som att han var favoriten egentligen genom hela processen, men att de ville liksom höra sig för, framförallt kanske med Harbaugh bland annat, och se vad han stod. Jag tycker att det känns lite kul, lite spännande. Det är samma med, jag tror också att det är en fördel att det har gått bra för Lions år med Dan Campbell, att man har den här typen av kulturbärare som inte är playcaller, huvudtränare. Sen är frågan, man blir alltid då beroende av sina playcallers både offensivt och defensivt. Pierce är ju inte supererfaren. Det är inte en överdrift att säga att han knappt kan någonting. Men han kan leda laget ändå, så får vi se ifall han kan hitta rätt personer runt omkring. Så jag ska ju anställa en offensiv koordinator och en offensiv liksom stab överhuvudtaget som kan förhoppningsvis göra mer än 3 poäng per match.
Ja, det kanske är en liten tröskel för att gå i rätt riktning ändå.
Ja, det är det ju definitivt.
Ja, nej, men det är väl lite spännande. Det är väl klart, han verkar ju som en god kille, så att det har han väl kanske gjort sig förtjänt av. Så får vi se lite grann hur den där erfarenheten spelar ut, om han lyckas hitta också bra coacher att komma och hjälpa honom med de olika delarna av laget. För det är ju också viktigt såklart.
Man gillar ju ändå en tränare med mycket swag, och det har han ju definitivt.
Ja, men helt klart.
I Raiders gör man det i alla fall.
Ja, absolut kan han kliva runt i coola Raiders-kläder. Bara det räcker liksom.
Ja, jag ser det. Vi kan ju nämna sportchefen, de har en ny sportchef i Panthers också, Dan Morgan, som jag tror att han draftades i första rundan av Panthers i början på 2000-talet, spelade linebacker där. Sen har han varit i Seattle och sen varit hos Buffalo och gjort ett bra jobb och liksom hela tiden gått uppåt på karriärstegen. Men det är ingen sådär som man har jättedö koll på exakt vad han har bidragit med. Men nu får han chansen i alla fall att kliva in i Panthers här och ratta deras liksom personnel department.
Ja, jag kan helst säga att jag har minimal koll på honom. Jag minns ju honom att han var spelare i NFL. Jag minns inte heller att han var särskilt bra. Du sa att han draftades första, det skulle jag aldrig tippa på. För han stack väl inte ut direkt under sin karriär heller, vad jag minns. Så att, jag har ingen vidare koll på honom där.
Känns som också som att Dave Tepper heter ägaren där, va? Visst är han det? Tepper i alla fall. Att han, typiskt drag av honom att anställa en general manager som inte har så mycket erfarenhet, som kanske inte
Ja,
kommer
inget att
kunna
säga
stå på
emot.
sig. För det känns som en ägare som gärna har liksom fingrarna i smeten. Så jag kan tänka mig att det är därför han gärna tar någon som är lite av en nobody. För jag har inte hört jättemycket om Morgan före han fick det här jobbet.
Nej, och som sagt, man hör ju inte så himla mycket om de här om de inte har sportchefsjobbet liksom, som jobbar lite i bakgrunden där. Så att nej, det är väldigt svårt att säga något om honom där. Sen har vi lite på koordinatorpositionerna såg jag att Bears hade signat Shane Waldron som har varit OC i Seahawks och sen Jaguars som anställt Ryan Nielsen som var Falcons defensiva koordinator som sin defensiva koordinator. Så det är lite sidledsbyten på de där.
Ja, vad säger du om Waldron då? Han har ju ändå varit hos dig senast.
Nej, men han har gjort ett helt okej jobb tycker jag. Liksom, det är ju varken från eller till. Det är svårt att säga, så han har ju inte varit dålig, men han har heller inte liksom tagit dem till enormt höga nivåer. De har ju varit liksom 10:e, 11:e bästa anfallet kanske, men man har ju också haft ganska mycket duktiga skillspelare och sånt där. Det beror ju lite på vad man tycker om Geno Smith, om man tycker att han har liksom överpresterat eller om det har varit svårt att vara så mycket bättre än 10:e bästa anfall med Smith då. Det finns ju såklart andra QB som är ja, som har betydligt mer skin, inte skin in the game höll jag på att säga, men som har gjort bra grejer innan. Så att, nej, jag tycker att han har gjort ett okej jobb. Det är svårt att säga och vad liksom, hur han skulle se ut i en annan organisation. Det är inte så där jättekreativt anfall tycker jag. Han kommer ju också från samma coachträd som några av de andra, kommer ju från Rams. Så att, det är väl också den där typen av system som många är ute efter. Sen har han säkert varit lite begränsad av också, haft Carroll också som huvudtränare som är ganska konservativ och liksom vill springa bollen och kötta och sådär.
Har man inte haft väldigt det här tryggt, man vet vad man får, anfall i sig också. Alltså, säkert, och jag tänker om det är något Bears behöver så är det väl liksom stå på trygga fötter i offensiven, att 10:e bästa kanske är bra nog, då är man i alla fall på stabil mark här. Det kanske inte är en, för det var de att snacka om Cliff Kingsbury där innan också, det känns ju lite mer som en liksom gamble att ta in honom, det kan vara allt från himmel till helvete, här är man. Ingen vidare liksom superchansning, men alltså tryggt.
Ja, nej men visst, nej, jag tror att det kan vara en helt okej signing där för Bears. Och Nielsen där har gjort ett bra jobb i Falcons och med det liksom hyfsat begränsat spelarunderlagen då. Så att det känns väl också rätt okej för Jaguars, men kanske inte heller någonting man ramlar av stolen av, men säkert inget dåligt alternativ för dem. Vi kanske lämnar nyhetssvepet där och hoppar in på divisional-matcherna direkt här. Och som sagt, vi vill väl lägga lite extra fokus på det laget som torskade här. Och vi kan ju börja med Texans-Ravens-matchen kanske. Det var väl en av de matcherna som, eller kanske den matchen som var minst spännande. Och min känsla i den här matchen var ändå att Texans gjorde liksom inte bort sig på något sätt. De hängde ju med ett tag, försvaret spelade ganska bra. Jag tycker CJ Stroud gjorde ingen jättedålig match, men anfallet lyckades inte avsluta serier och lyckades inte vara tillräckligt konsekventa. Och i slutändan så drog ju Ravens ifrån och var ju liksom det klart bättre laget. Ju längre matchen gick och Ravens kom in i det, desto tydligare blev det, tycker jag, att Texans inte riktigt kunde hänga med. De gjorde ju bara 3 poäng på anfallet i den här matchen. Men jag tyckte de gjorde ändå en helt okej insats, men var ju ganska övermatchade.
Ja, jag tycker alltså, jag tänkte säga att de gick ut med flaggan i topp, men det gjorde de inte eftersom de totalt kollapsade i sista kvarten där. Men fram tills, alltså i varje fall mitten av, eller egentligen tredje kvarten nu, så tycker jag de gör vad liksom, de gör det vi sa att planet skulle vara. Håll det här match, gör det till match så länge som möjligt, häng i, försök dra ut på drivesen här. Och de har liksom inte materialet än för att kunna göra det så mycket bättre än så här. Det har vi sagt flera gånger innan att de är 1 eller 2 år före sin plan här och ja, vad blev det slut? 34-10, men fram till tredje kvarten, till och med tredje kvarten så var det ju match. De var ju med i matchen så att ja, det är ju klart att det är tråkigt att det sprang iväg, men ja, jag tycker de gjorde vad de kunde.
Jag är imponerad över hur de avslutar första halvlek. De har 3 serier där de tvingar fram 3 raka three and outs. Så får de ju inte Eller det ena är ju, och ja, det ena gör de ju punch return touchdownen på också. Men det, där har de ju möjligheten om anfallet bara att kunna prestera lite grann, att åtminstone gå upp i en ledning. Men det är lite som du säger, Mattias, de Ravens tar liksom kontroll över matchen i andra halvlek. De gör små justeringar och sen så har liksom Texans inget svar på det. Och när Ravens i försvaret, vi pratade lite här innan, att de spelar väldigt mycket med liksom nickel eller dime försvar, så kan Texans inte kontra. De har ju liksom inget springspel för att kunna springa bollen, och även
nej,
om de springer
mot
lätta boxar så kommer de ändå ingenstans. Ravens försvar är ju så jättebra, och de är liksom, deras front six då i sånt fall är ju jättestark, men att Texans inte lyckas göra det blir ju i den här matchen väldigt, väldigt kännbart. Och Stroud som ska rulla bak och passa, känns som att han många gånger behöver lämna fickan fast han liksom inte ska behöva göra det. Så de hade svårt, Texans, så ju längre matchen led, desto större kanske det som är syntes, klassskillnaden mellan trupperna.
Ja, försvaret blev lite trött också. Man stod emot ganska länge, men till slut orkar man inte stå emot så himla mycket längre. Och det var ju en lite tuff matchup för Texans där, med tanke på att Ravens är ju väldigt bra på att begränsa de stora spelen. Och som du säger, kanske inte behövde slänga in så jättemycket extra spelare i boxen för att stoppa det här Texans springspelet. Och då blev det liksom inte så mycket. Det blev en väldigt trång plan för Texans att spela på. Små marginaler, Stroud ofta under press. Så de hittar ju några spel då och då, men liksom mellan de spelen så stod de ganska stilla. Så det blev liksom svårt att få ihop hela serier. Men absolut flaggan i topp, det håller jag med om, Lasse. Och vad ska man säga om Texans framtid här? Alltså, det är ju, har ju varit en succésäsong för dem såklart. Inte minst för att man fått kuben, men många av deras draftval och unga spelare spelade ju fantastiskt. Harris som vi pratade lite om innan, linebacker var ju jättebra. Will Anderson som haft en fin säsong också, så jag tänker att det, för dem var ju det här lite att känna på slutspelet lite grann. Man möter ett väldigt bra lag, men framtiden är väl ändå väldigt ljus för det här Texans-laget.
Ja, alltså, ja, men det här är också en farlig situation nu. Texans har ju gått in och spelat den här säsongen utan någon form av press på sig från något håll alls. Nu tror jag inte några går och tänker att Texans ska ta sig till Super Bowl nästa år, men nu är det faktiskt, nu har de någonting att liksom försvara. De ska försvara och göra en till sån här fin säsong, så att jag vet inte, det spontana är att den här unga truppen blir ett år mer samspel, de får mer rutin, de har kapacitet att krydda med spelare, säkert fler spelare som vill komma till dem nu. Så att absolut ser det ljust ut, men också lite varning att det var länge, eller inte länge sedan, men det var ett tag sedan i alla fall, att Houston Texans kom från en riktigt bra säsong och ska göra det ett år till.
Då tänker jag ta glas halvfull perspektivet och ta, som att vi har jämfört dem lite tidigare med Bengals, det här med att vara ett år före planen.
Ja.
Och Stroud påminner ju på sätt och vis också om Burrow i att vara så här svincool och inte liksom vika sig vid pressen, utan snarare kunna kliva fram när det behövs och ha liksom kunnat bära det här anfallet. Jag tror när Tank Dell är tillbaka nästa år så har de ändå en spännande grupp receivers som kanske skulle kunna lägga till någon bit där. Och ett försvar som har till viss del överpresterat. Får man in ännu en pass rusher som kan liksom prestera jämte Will Anderson, så tror jag ändå att man har alltså stora möjligheter att gå precis lika långt som man har gjort nu. Jag tror att nyckeln är ju kanske att behålla den offensiva koordinatorn Bobby Slowick. Att inte tappa honom, för det tror jag kan vara att det kan liksom vara en riktig käpp i hjulet.
Jag håller med.
Nej, jag instämmer. Vi kanske lämnar den matchen där. Jag tycker som sagt, vi är rätt överens om att det finns mycket positivt för det här Texans-laget framåt här. Men det ska till några pusselbitar till om man ska bli riktiga utmanare. Men nu har man ju Stroud på ett billigt kontrakt här ganska länge. Så man har ju lite tid att bygga runt omkring där. Ska vi hoppa till den här Packers 49ers-matchen som ju var en jättespännande match, och jag skrev efter jag hade sett den att jag tyckte nog kanske att Packers till och med var det bättre laget, och till skillnad från Texans förlust här så känns den här kanske som att den sved lite extra för Packers, för jag tror nog ändå att det här Packers-laget hade liksom potential att utmana på riktigt om Super Bowl i år. Så pass bra tycker jag ändå de spelar här, och de fick ju möjligheter som kunde ha gjort att det vände för dem. Alltså Purdy i 49ers gjorde ingen bra match, hade flera farliga bollar som Packers kanske skulle till och med sugit in. Savage bland annat, som hade en boll rätt i bröstet liksom, som hade säkert blivit en pick six av. Man lyckades inte riktigt avsluta serierna i början på matchen, och sen så avslutar man ju tyvärr när man har bollen med att Jordan Love, som har gjort en liksom fantastisk säsong och jättebra match här också, egentligen tar ett riktigt dåligt beslut när de försöker liksom driva för att vända matchen, och så blir det en interception på det, och så är liksom säsongen över för dem. Lite synd för Packers tycker jag, för de hade verkligen verkligen möjligheter att slå 49ers, och 49ers hade en himla tur att de faktiskt kom ur den här matchen med vinst.
Jag håller med 100%. Jag tycker också att Packers var det bättre laget, och jag trodde de skulle ta det. Lite så tråkigt som du säger, att det är ju de, ja, chansen hade varit god om inte Jordan Löf tar ett dåligt beslut här, när han har gjort så oerhört många bra beslut de senaste månaderna. För att Jordan Löf är bättre än Brock Purdy. Det går att säga att Aaron Jones får ut mer av matchen än vad Christian McCaffrey får. Det är också när McCaffrey springer in två TDs och ändå liksom är McCaffrey, så kanske det är svårmotiverat. Jag skulle säga att det är försvaret. Visst, man håller 49ers till relativt få poäng, men som du säger, de kan, inte kanske skulle sugit in en par picks. De skulle sugit in, jag får det till tre som de borde haft, och där är skillnaden med Packers vinst mot Cowboys och Packers förlust mot 49ers, är att då sög de in dem. De hade två picks. Inte att det alena vände matchen, men momentumet och svinget de fick av det. Det kanske inte kom då, eftersom de tappade de här. Som Savage, där är ju, hur han inte kan ha en pick där är ju underligt. Alltså. Och hade de tagit det, tagit vara på, varit lite mer opportunistiska med ett... Ja, kanske lite skakat 49ers med vad heter han, Debo skadad, där de inte riktigt kände sig att den här planen, det här systemet satt 100%. Hade de tagit vara på det innan liksom 49ers, han började liksom plåstra på sina sår och få igång plan B, så tror jag så hade de vunnit denna.
Nyckeln i de här jämna matcherna som också är, som alltid spelar i slutspelet, är ju dels det här med turnovers då, att ha de bollarna, att de ska studsa sin väg, men sen också förra veckan när de vann över Dallas, så hade de, så vi pratade då om de startade matchen med tre stycken långa raka serier på 75 yards som gav touchdowns, och i det här börjar de också bra i anfallet och har tre långa serier på liksom typ 60 och strax över 60 yards. Och långa med så här 10, 10, 14 spel, men det ger bara 6 poäng. De har liksom två stycken field goals och så har de en turnover på downs. Hade man liksom kunnat trycka in 21 poäng där istället, då hade ju matchen också sett helt annorlunda ut. För det vi sa inför var att få 49ers liksom ur gängorna, få dem att känna sig lite skaka så som de har varit när de har spelat dåligt, att de känner att de är liksom efter i planen och måste börja jaga i fatt, för det är då man också kan tvinga fram de här misstagen. Nu gör man inte touchdown, och man kan inte heller kapitalisera när 49ers gör misstag. Så det är jävligt synd. Och som du säger, Aaron Jones, det var första match, det var 51 raka matcher som 49ers inte hade tillåtit 100 yards till en running back, och då har han 109. Så Packers anfall spelade ju ändå jäkligt bra, bara att man kanske inte fick poängen för det.
Nej, visst, och då gör ju 49ers, får man ändå säga, de gör ju ett par stora spel, då är deras stjärnor på försvaret liksom när de kommer ner där, och det är ju lite det som är avgörande. Det är liksom ett fåtal avgörande spel som Packers antingen inte gör eller 49ers gör i de här lägena, och sen så får ju 49ers faktiskt ihop en fin drive. De har ju fått kritik för att de inte lyckas stöda matcherna i slutet, när Purdy ändå gör en väldigt bra sista drive för att de ska ta ledningen där, som de kutar in. Och då tar de ju möjligheten när Packers ändå ger dem den. Och det ska de ju ha lite cred för, men surt för Packers. De är ju ändå, precis som Texans här, alltså det är ju, jag tror att det är NFLs yngsta lag, Packers, och man tänker ju ändå att framtiden är ljus, men det här känns lite tuffare än Texans förlusten, för som sagt, jag tror att Packers hade haft en god chans att gå hela vägen med det här laget, så pass bra som de spelar, och man vet aldrig riktigt vad som kan hända mellan säsongerna. Det är inte säkert att man hamnar i en sån här god situation igen, där man har ett, man har egentligen 49ers liksom i ett hörn här, inmålad i ett hörn och har matchen i sin hand på något sätt och låter den liksom glida ur fingrarna. Surt för Packers, men såklart, det var väl ingen som hade kanske trott att de skulle vara så här gifta i den här delen av säsongen om man sett på hur de spelat vissa delar av året. Men när de ändå har fått igång sitt spel så himla bra här sista månaden framför allt, så ja, lite mer surt, sur eftersmaken för Texans tänker jag. Ska,
Vad tänker
ja.
Packers då? Om vi skulle blicka fram Texans så får vi väl ta en lite snabb blick framåt för Packers. Och där tycker jag det ser också väldigt, väldigt ljust ut för framtiden hur liksom de ska ta nästa kliv. För kollar man innan säsongen så var det inte många som trodde på Packers. Och kollar man typ 2/3 in i säsongen så var det verkligen inga som trodde på Packers. Så allt det här de har fått ut sista tredjedelen av säsongen där allt stämmer. Jag tycker den här offensiva linjen som inte borde vara så bra har gjort det bra också. Så det känns som att med lite struktur i vissa delar i försvaret så känns det också väldigt, väldigt ljust i närmsta framtiden för Packers.
En ny defensiv koordinator.
Ja,
Ja, vi
det kan vara något, ja.
sa ju inför säsongen så pratade vi om deras skillspelare, att det var liksom, det kunde bli hur som, jag hade ingen aning om hur det skulle gå. Det kändes som att det var chansningar med högt tak men också väldigt lågt golv. Nu är det många av dem som har träffat och det är ju imponerande. De visar ju i matchen den här statistiken på att de har haft liksom olika receivers som har varit deras liksom månadens bästa receiver i yards. Och att det har liksom inte varit samma någon månad, vilket är helt fantastiskt.
Till och med din
Offensiva linjen som
gamla
jag... Ja, Bo
draft
Melton.
crush där, Bo Melton.
Jag saliverar varenda gång han tar emot en passning så känner jag så här, yes, fan vad bra. Bevisa mig rätt nu. Nej, men de får de in kanske kan stärka den offensiva linjen något ytterligare, men framförallt kanske styra upp försvaret så att det kan liksom matcha anfallet tycker jag.
Och QB:n har de ju hittat såklart. Kanske lite tuffare nästa säsong då om Cousins kommer tillbaka för Vikings till exempel, och Lions är ju som sagt bra fortfarande med i turneringen här, så att inte den enklaste divisionen framåt. Man tänker att Bears också kanske är lite på väg åt rätt håll. Men det är klart, framtiden ser ljus ut för det här unga Packers-laget. Men det ska göras också. Men det är inte alltid så lätt att se in i framtiden och se att de kommer komma liksom till den här situationen där man ändå känner lukten av konferensrundan. Det är mycket som många bollar som ska studsa rätt för att man ska hamna där också. Ska vi ta Bucks Lions-matchen först så lämnar vi den här Bills Chiefs-matchen, för den kändes kanske som den mest intressanta. Och Lions vann ju den matchen, så lite extra fokus på Tampa Bay här, och det var lite slarvig start i den där matchen. Men annars tycker jag att, precis som vi pratade om de andra lagen här, Tampa Bay hänger ju med jäkligt bra långt i den här matchen. Det var väl kanske framförallt mot slutet på matchen som försvaret började kanske tappa lite av sin medvind, och Lions hade ju, jag tror de hade 3 raka touchdown-serier i slutet där av matchen för att liksom ta lite kommando. Och sen precis som för Love här så har vi en interception på Mayfield som liksom avslutar en match där han återigen har spelat väldigt bra. Jag tyckte han i början på den här matchen också så var han under en del press, men han liksom tacklade det bra. Han lyckades fly pressen, kasta bort bollen ibland, vilket man kanske underskattat hur viktiga sådana spel kan vara. Och sen så hittar han de här stora spelen också, inte minst i Evans där i slutet på första halvlek. Så att Tampa Bay tycker jag gör också en väldigt, väldigt bra insats här och verkligen pressa Lions in i det sista. Men orkar inte riktigt stå emot här i slutet av matchen mot Lions anfall, och det rinner iväg lite från dem, men man hade definitivt chansen.
Ja, och jag tycker att den påminner kanske på sätt och vis också om Texans-Ravens-matchen, att man liksom, Bucks kan kliva ut med huvudet högt, man gör en bra match, det rinner iväg lite mot slutet när Lions anfall, som du säger, får den här rytmen och Bucks försvar som kanske stundtals har överpresterat och ett par cornerbacks som inte alltid har, som kanske inte är det egentligen de bästa, men börjar tappa lite. Men Mayfield spelar jättebra förstås, eller förstås, men det spelar jättebra. Jag tror att han, om man inte var nära en perfect pass rating i alla fall. Och som du säger, undviker att göra de här stora misstagen annars som man kanske kunde, som Lions fan hoppats på att man skulle kunna forcera fram. Och sen när de, liksom, när de verkligen måste där i slutet och han ska liksom vara aggressiv på den sista serien, när de gör sin sista touchdown till exempel, gör det faktiskt jävligt bra. Så nej, all heder till Bucks faktiskt. Och det, ja, långt över förväntan.
Du sa slarvig start där, Mattias. Jag skulle också säga att oerhört slarvigt slut. Jag fattar inte det riktigt. Vad är det jävla miss att backa ner? Så de har ju, när Lions knäar ut, har ju de en timeout kvar att ta. För att Lions snappar ju bollen med typ 17 sekunder kvar på klockan. Tar man en timeout där så tvingar man Lions då till en enormt lång field goal eller en punt och typ med 15 sekunder kvar, och jag menar visst, det är en liten chans, men vad fasken, vad gör man? Man går ur matchen med en timeout kvar och lämnar typ 15 sekunder kvar på klockan. Jag fattar inte det alls. Jag vet inte om jag har missat något där, varför man gör så. Det är för mig jättekonstigt.
Jag vet inte, det var väl någon, de fick väl tillbaka någon timeout där i slutet också. Jag vet inte om det var att de inte hade koll på hur många timeouts.
Men hur
de
kan
hade.
Man inte ha koll på det? Liksom, det är
nej, det kan man
hur många som helst.
I,
alltså, oerhört slarvigt. För jag menar, som Baker Mayfield och Mike Evans. Är det någon som man ska, kan vinna en 50-50-boll så är det för fan Mike Evans. Alltså, men lägg en pass på 20 yards ut med han och sen ger en vettig chans på en Hail Mary. Större under det sjätte slutspelet. Så jag är oerhört slarvigt slut, vilket irriterade mig.
Ja, nej, men verkligen. Verkligen. Ja, nej, men precis som ni säger där, Bucks går ju ändå utöver den där missen med timeouten, och så går de ju ändå ur den här matchen med också all heder på något sätt. Jag vet inte vad man ska säga om framtiden för Tampa Bay. Alltså, man skulle bli förvånad om inte Mayfield får chansen igen, så bra som han ändå har spelat den här säsongen, att han får liksom vara deras quarterback minst ett år till i alla fall. Sen vet jag inte med den här truppen, det är ju liksom lite, de har ju ett par spelare som börjar bli lite äldre och sådär, som de lutar sig ganska mycket på fortfarande. Många spelare som har varit där länge, så till skillnad från den här Packers och Texans-laget, så är det ju här ett lag som på något sätt snart måste börja bygga om lite grann. Så att det är väl lite mer uppe i luften för hur de ligger till framöver här jämfört med de andra.
Ja, men det är ändå tydliga grejer att bygga på. Vi kommer till det sen. Men jag menar, Rashawn White här, running backen, har gjort det bra liksom. Men det är ganska tydligt att de behöver en one-two punch där. De kanske behöver in en till running back som kan göra att springspel faktiskt blir något att räkna med. Det är också liksom ett par pjäser till i försvaret. Det känns ändå som att får man ner på liksom print vad man ska göra för att ta nästa kliv, så är det också gott. Så att jag ska vara försiktig och tippa backa ner som jag gjorde detta året, nästa år i alla fall.
Ja, jag håller med om det här med att bläddra liksom ett nytt blad på väldigt mycket. I så här, man har åldrande veteraner som har varit nyckelspelare. Sen har de fått in en del rookies bland annat i år då, som har spelat bra. Pass rushen, Jaya Diaby har ju spelat bra. Man, Cody Marsh, right guarden där, och Trey Palmer, wide receiver, har de ändå fått en viss produktion ifrån. Så det finns ju ändå någonstans där, men det behövs ju ganska mycket. Det var en del av det som gjorde att jag var tveksam till den här truppen i fjol, att jag tyckte att den såg gammal ut. Om de kommer gå, liksom, rulla in nästa år med samma liksom ålderstigna grupp, så jag kanske ska vara försiktig, men de behöver föryngra sig väldigt mycket, och absolut har Mayfield förtjänat liksom ytterligare ett år som QB här.
Nej, jag håller med. De har en del där, men det är samtidigt ja, kanske inte känns som ett framtidslag riktigt likadant som de andra. Och det är väl också lite med QB-situationen som man också tänker, att man har inte liksom den här unga franchise-kuben som har blommat ut på något sätt, utan man har lite på nytt född Mayfield där som säkert kommer fortsätta ratta det där, men kommer kanske bli tuffare och tuffare ju längre tiden går om de inte lyckas träffa några riktigt bra draftval och free agents kommande åren här. Ska vi gå till den här sista matchen mellan Bills och Chiefs då, som blev ju en riktig rysare, och tyvärr för Buffalo så åkte man ut mot Chiefs här igen då, och egentligen så var det väl försvaret i Bills som inte riktigt steppade upp i den här matchen som man hade önskat sig. Chiefs flyttade bollen ganska så enkelt, jag tror de puntade för första gången i fjärde kvarten här, Chiefs, och Bills fick ju liksom egentligen alla bollstudsar åt sitt håll, om man får säga så. Man lyckades ändå inte vinna. Man fick några fina spel från Shakir där nere som var liksom lite oväntat att han skulle dyka upp och göra några så här heroiska mottagningar. Josh Allen spelar väldigt bra. Man lyckas slå ut den där bollen ur händerna på, var det Hardman som tappar den precis nere på en yards linjen när safetyn i Bills där slår ut den. Och mycket annat som funkar, liksom springspel och sådär, men man lyckas ju inte hitta så mycket stora spel i sitt passanfall, utan det blir ju ganska komprimerat, det ser ganska jobbigt ut för dem, men de får rätt mycket liksom bollstudsar åt sitt håll trots att Chiefs är så effektiva i sitt anfall, så att man har ju ändå chansen att ta den här, men trots det så lyckas man inte riktigt, och det känns som att lite surt, väldigt, väldigt surt för Bill såklart, för att när man får den här typen av lite medvind och lite flyt åt sitt håll, så tänker man att man ska kunna ta det mot ett Chiefs som ändå har sett lite begränsad ut i år. Men Chiefs gör ju kanske sin bästa match offensivt på hela säsongen här mot Bills. Och det är ju, ja, det kan man ju tycka mycket om. Men segt för Bills, verkligen.
Jag vet inte om man liksom kan slänga Bills försvar under bussen heller, för som du säger, Chiefs offensiv gör det väldigt, väldigt svårt för Bills försvar också. Det är klart det går att peka på saker som de borde gjort bättre, men hopplösheten tycker jag liksom är talande för Bills. Jag tycker ändå man gör en god match liksom igen mot det jäkla Chiefs som har blivit någon form av, vad vet jag, oändligt berg att bestiga för dem här i slutspelet år efter år. Så att, ja, det är klart att de måste spela bättre för att vinna, men hur fan ska de göra det då? Ja, Josh Allen gör ju ingen dålig match, alltså du kan inte lasta han, Josh Allen gör mer, ja, men vad fan, han gör ju vad han ska. Jag tycker också du kan lyfta fram många delar av bildspel som är bra liksom, men så är det där inte bra nog. Och om vi pratar om Cowboys eviga sorti i slutspelet, så är väl Bills då motsvarande NFC just nu. År efter år spelar de bra för att bara åka ut i slutspelet mot Chiefs.
Jämna matcher också.
Ja, hopplösheten tycker jag känns jobbig för Bills liksom.
Och nu nämnde jag inte ens att Tyler Bass missade ju ett ganska kort field goal.
Nej, just
kvittera
det,
matchen. Då hade de ju kvitterat den, men, och då låg de ju 3 poängs underläge, och det var bara 44 yards tror jag eller någonting. Så det är ju en sån där field goal som han ska sätta 90% eller någonting av, så att, och det är ju en sån här wide right, säger kommentatorerna. Man får en liksom
jättekonstig vind där. Var det, alltså, den såg ju bara så buff, var det någon, var det Kelsey-brorsan där som
en stor rap blåste bort från Larsson.
Rapade.
Ja, precis. Så jättekonstigt. Inte ens det har de med sig, att det kommer en jävla kastvind här liksom, och ta bort den bollen i sista sekunden. De har ingenting liksom, kan vara på deras jäkla sida.
Sen var ju känslan att hade Chiefs fått tillbaka bollen där med ett liksom lika läge, så hade de sannolikt vunnit den med tanke på hur enkelt de hade flyttat bollen. Men ändå, det känns ju, ja, då hade man i alla fall haft en chans. Sen hade man ju också ett långt spel där när Josh Allen har en, han går ju för bomben liksom ner i mitten av plan, och Chris Jones kommer precis fram och liksom puttar in offensiva attacken i Josh Allen precis när han ska släppa bollen, och den blir lite kort, och annars är det ju liksom en touchdown på den, om han lyckas få fram den bollen där, för att hans receiver är ju relativt fri nere i mitten av endzone, så att då hade man ju tagit ledningen, och då hade man ju kanske gett dem en större chans. Så att det var små spel där i slutet, men ja, som du säger, Lasse, hopplösheten då när man ändå får en del grejer med sig, och det går inte ändå.
Ja, det där som du är inne på i slutet där när han går för den där touchdownen istället, så är det ju många som har ifrågasatt, och det gjorde ju Romo i sändningen också, att han inte lägger den på Diggs som kommer på en crosser. Bara för att plocka upp liksom nya downs, och på spelet efter så gör han egentligen samma sak. Han tar inte sin checkdown utan han går för det stora spelet ner mot endzone. Och, alltså, ja, det är inte jätte, det är inga bra beslut, för det som de gör så bra sista serien är ju också att de bränner så mycket tid. Och lite som Romo säger i slutet, att Chiefs mål just nu är att ge bollen tillbaka till Mahomes, oavsett om de tvingar fram ett field goal här eller om de släpper en touchdown. Så länge de bara får ge honom bollen så kommer anfallet kunna lösa det här. Och på samma sätt för Bills så behöver de kanske spela något mer konservativt och bränna ännu mer tid. Så att han går från de stora spelen mot en sån är ju också dumt, just för att det som du säger, får Chiefs tillbaka bollen där så kommer de troligtvis, och som det har sett ut, kunna driva bollen för åtminstone ett field goal hade ju kanske inte räckt då, i och för sig. Men, ja, att kunna vara lite mer kanske kall där, Allen. Sen är ju liksom, han är ju hela anfallet och spelar så jävla bra den här matchen. Sätt, fånga Diggs, den där sjuka passningen som är typ i 65 yards i luften, precis
man i landar i händerna på honom.
Ja, det är så otrolig boll alltså. Han är ju liksom klockren, Allen, så det är svårt att liksom lasta det här på honom, även fast det är lätt att kunna peka på enstaka spel.
Det är jävligt, men det är ju hans stil också att köra, ta den där bomben där lite grann. Jo, alltså, ju... men jag förstår kritiken såklart, att det är, i det läget, ja, så man kanske vill kvittera med väldigt lite tid kvar eller liksom ta ledningen då. Han gick ju för ledningen, ja. Men då lämnar man ju ganska mycket tid, även fast de hade satt den då. Även långa touchdown-passningen. Den enda som var lite osynlig i den här matchen kanske Diggs då, som återigen blev nedstängd av Jerry Sneed då, som frågan om inte han är liksom NFLs bästa cornerback i år. Och Diggs är ju väldigt osynlig igen.
Ja. Jag tänker med försvaret också, så AJ Klein där som kommer in och spelar linebacken, och Bills haft så sjukt mycket skador, men han får ju också den här green dot så att han har kontakt med tränaren. Så han är ju inne på 98% av alla defensiva spel, och han kom liksom anslöt till laget veckan innan, vilket också känns helt absurt. Och det syns ju en del när han är inne och de och liksom tvingas spela passförsvar, att där kunde de utnyttja Chiefs honom och kunde lägga bollar på bland annat Kelsey och sina crossers, så att de tjänar ganska mycket på att Bills saknar sina startande linebackers. Det blir också väldigt tydligt mot ett lag som är väldigt bra på att attackera mitten av planen.
Ja, verkligen, det är en bra detalj där. Vad ska man säga om Bills framtid? Det känns ju liksom som Lasse var inne på där, ganska hopplöst att ta sig förbi det här Chiefs-laget någon gång. Men det är klart, de har ju fortfarande en bra trupp, de har fortfarande Josh Allen, så det är liksom inte, allt är ju inte förskräckligt. Men till slut så måste man ju liksom göra det någon gång, det här fönstret försvinner ju någon gång. Så jag vet inte riktigt vad man ska säga. Det är inte så att Bills lär komma in i nästa säsong och vara jättemycket sämre, men de har ju ett par veteraner där som börjar bli lite äldre, safety-positionerna bland annat, linebackers och sånt där, framförallt kanske försvaret då, som man har ett par spelare som man litar ganska mycket på som är lite äldre.
Man kan heller inte bli jättemycket bättre, tänker Josh Allens kontrakt får en sån här skjuts nu, att det är enormt mycket pengar, så att de blir lite låsta av det också. Så det inte bara gå in och förstärka laget här. Visst, de har fått spelare tillbaka från skador och annat, men alltså, ja, de kommer väl se bra ut nästa år också, men det är ju också skrämmande liksom. Då är det enklare, eller kanske inte en bättre sits, men om vi pratar om backa ner sina, kan man peka där, där, där och där. Fixar vi det så tar vi nästa kliv. Vad fan ska vi göra i Bills? Ja, slår vi Chiefs så har vi tagit nästa kliv. Ja, fast det gör vi ju inte. Alltså det måste ju finnas en hopp, den här hopplösheten måste ju vara enorm här.
För de har ändå fått till mycket liksom det som kanske har saknats förut, med ett ändå fungerande springspel. Joe Brady har ju spelat, varit en väldigt bra liksom uppgradering som offensiv koordinator där. Jag håller med, jag tycker att det är svårt att sätta fingret. Sen är de ju liksom, som alltid mot Chiefs, det är liksom ett, två spel här och där som gör att de inte vinner de här matcherna. Så det är ju liksom små marginaler som kanske är svåra att göra så här jättestora skillnader åt, men... Jag skulle gärna vilja se dem plocka in en till. Jag är lite trött på Diggs, en till wide receiver högt som de investerar i liksom, och få det här anfallet kanske att bli ännu bättre. Känner att med Diggs, liksom att han saknades nu när han behövde som mest. Och man tittar på vad Raven har gjort för att hjälpa liksom Lamar nu att bli ännu mer av en passorienterad QB. Att Bills liksom kan göra samma sak, bara fylla på. De tappar Gabriel Davis nu kanske i free agency. Och om de tappar så mycket på försvaret, så istället för att försöka, jag vet inte, undvika att det blir alldeles för dåligt, bara fylla på i anfallet, så att det liksom blir som Chiefs var för 4 år sedan, bara liksom ett offensivt powerhouse.
Ja, den tanken gillar jag. Då gör man något, då ändrar man riktning på något sätt.
Ja, men det är inte klubbig för Bills, för det är inte så att de är dåliga på anfallet just nu heller, så att det är klart man kan alltid försöka bli ännu bättre, men ja, haft ett rätt bra lag de senaste åren. Det har inte liksom gått ändå. Ska vi lämna Divisional bakom oss och kika framåt mot conference-rundan här då, när vi ska kora lite Super Bowl-lag. Och det är som sagt, det är Chiefs, Ravens i AFC och så är det Lions 49ers i NFC. Vilken skulle ni vilja börja med?
Vilken är först ut? Det är Chiefs, Ravens, va?
Ja.
Kör vi den.
Ja, och det känns ju spännande. Det känns ju som två väldigt fysiska lag här som ändå ska möta. Chiefs har ändå sett på sig en liten ny kostym, får man säga. Försöker liksom, försvaret som spelar så himla bra, som försöker man också hitta lite andra typer av spel i sitt anfall. Och Ravens som liksom bara tickar på här med fysiska på båda sidor av bollen egentligen. Så att det känns ju som att det kan bli en riktigt rolig match. Så är det någon som ska ro på den totalt omöjliga att slå Mahomes, som nu går till sin sjätte raka conference championship match här, så är det kanske det här Ravens-laget som har sett så himla starka ut hela säsongen.
Ja, det finns oerhört mycket gottigheter i den här matchen och liksom nörda ner sig egentligen. Bara slaget Lamar Jackson, Patrick Mahomes är ju helt fantastiskt. Lamar Jackson som är alltså MVP igen och ja, sicken grej är snacket innan säsongen. Ja, är det värt pengarna att investera i Lamar här eller inte? Var ute och flörtade med resten av ligan att han skulle gå dit, fick väl inte något supernapp där direkt. Ravens signade om honom och han gör den här säsongen och han gör det så jäkla bra. Ravens tror på honom liksom, de som du sa innan Mattias eller Rickard, de bygger ett lag, hjälper honom verkligen med receivers och det har verkligen funkat, det klickar på alla sätt. Det var lite trög start i varje fall mot Texas senast, men när man väl kom igång, tugga igång, så är det ju fantastiskt att se det offensivet också, och då är kanske inte, det känns jättekonstigt att just nu kanske inte ens det är deras styrka, utan det är det här jäkla försvaret, alltså så jäkla bra de är. Jag vet inte, det står säkert inte så på tabellen och så, men för mig är ju det bästa försvaret som är i NFL just nu, framförallt det som är kvar. Så att ja, om man bara kollar på Ravens-sidan så oerhört mycket gottigheter.
Ja, jag tror att de, om man räknar med DVOA, så har jag för mig att de är bäst.
Ja, de är det. Okay, ja.
Nej, de är helt otroliga. Ja. Jag tycker Chiefs kommer ju liksom möta det överlägset bästa försvaret som de har mött under säsongen. Jag tror att jag tror att det blir en kul match om Chiefs offensiva linje kan spela nu som de gjorde senast mot Bills, för då spelar den ju jävligt bra. Om den kan spela så pass bra mot Ravens, så blir det en kul match för Ravens defensiva linje och defensiva front, som vi nämnde, är ju skrämmande bra. Och att de kan stoppa springspelet utan att behöva fylla boxen. Michael Pierce där är liksom nose tacken eller ja, defensive tacken som är så stor. De har Jadeveon Clowney, defensive end, som också är så här springstoppande end på något vis. Och så Queen och Roquan Smith där på deras linebacker-position. Att de kommer ju kunna stoppa Chiefs från att springa bollen, och då kan, så här, det låter ju kanske inte som Chiefs att springa bollen, och framförallt inte ligger i Andy Reids DNA, men det är ju det som har gjort att de har funkat så bra nu, att det är liksom mot Bills så kunde de variera och de lyckades springa med Pacheco och det funkade bra och de fick press med den offensiva linjen. Men hamnar man i situationer där man liksom, där Ravens kan blitza och komma med liksom, spelare lite var som helst ifrån, så som det gjorde det här senast, då kanske man kan, som vi har sagt mot Ravens, man behöver forcera fram de här stora explosiva spelen i sitt försvar.
Ja, nej, men det är ju som du säger med Chiefs, att de har fått igång det här springspelet nu, gör ju också att Mahomes lyfter sitt spel ytterligare en nivå, för att han kan göra det. Han ser sådär, alltså det känns ju nästan poänglöst att blitza mot Mahomes just nu, för han, det biter ju inte på honom, det är ju ingen idé att göra det liksom. Och det är ju mycket på grund av att springspelet också går igång på en annan nivå, så att ja, om man liksom ska lyfta Chiefs, så är det också väldigt mycket gott i dem. Och jag tänkte på en annan grej här, jag vet inte om det kan ligga någonting i det eller inte, men Chiefs nu, ja, de är väl lite mätta på framgång, men de är vana vid framgång i alla fall, så att nu får de den här, och det gick knaggligt under säsongen, nu har de fått den här kostymen, att nästan underdog-kostymen här, de kommer till bort plan mot Bills, bli utbuade och liksom få stå upp mot en fientlig publik, och nu kommer de till Baltimore och får antagligen samma bemötande där, att liksom det är något nytt de kan växa in i, de kan liksom tända till och sånt här, nu ska vi visa dem liksom, vi är här, nu kommer vi in i deras hus och ska göra jävelska på dem. Om det kanske till och med något positivt, det är klart man alltid vill spela på hemmaplan, men jag tänker att Andrew Reid och Mahomes och Kelce och alla de här ledarna kan vända detta till nästan att bli något positivt och spela på en tuff bortamatch.
Om jag kommer behöva titta på Travis Kelce skrik in i kameran att nobody believed in us, då kommer jag spy 100 om i munnen.
Men hade han mer befog för? Eller
nej, året har ju kanske mer befog för än någonsin, men de är ändå defending Super Bowl champ, så ja, det är inte så mycket det. Liksom.
Nej, de är inte rena underdogs, det kanske
nej,
är
nej, men
kanske.
De tar sig an den rollen på ett sätt som det gör de jävligt bra.
Ja, nej, men de har ju fått kämpa sig till många vinster i år på ett sätt som man kanske inte har sett tidigare liksom, och att Mahomes då liksom får lita ganska mycket på sitt försvar när de själva har det lite struligare. Jag tror att de har väldigt svårt att springa bollen mot det Ravens försvaret, och så tror jag också att det är ganska sådär. Det är ganska bra matchup för Ravens försvar också i övriga delar. De tillåter ju inte så mycket stora spel. De kommer säkert hitta någonting med Mahomes här, för att han är så himla bra på att förlänga spelen. Till slut är det någon som liksom lite off-script blir lite fri. Och det såg vi ju ganska mycket mot Bills här. Att han var ju, man trodde ju att han bara skulle liksom hamna i backen, och så helt plötsligt bara snurrar han ut därifrån och hittar någon fri receiver ändå. De kommer säkert ha några sådana spel mot det här Ravens-laget också. Men annars tänker man att det är liksom den här gamla boken om Jets, här, den här Collision Low Crossers-boken där. Att det, de här crossing routesen, att de kommer nog få ta lite stryk där i mitten, de här unga receivers, om planen blir ganska trång för dem. Och särskilt om man inte får igång springspelet. Så att, och säkert inte missa så mycket tacklingar och sånt där heller, som gör att det leder till stora spel. Jag tror att det kommer bli kämpigt för Chiefs här att flytta bollen, men däremot tror jag säkert att de kommer kunna hålla det hyfsat kontroll på det här Ravens-laget också. Det känns konstigt att säga det när det är Lamar Jackson mot Patrick Mahomes, så det känns ju som att det är en ganska defensivt präglad match det här ändå, där det kanske kommer smälla på rätt bra, och det, jag tror quarterbacksen kommer säkert ta lite stryk och sådär, men båda är ju fantastiska på att liksom improvisera och kanske dansa ur situationer där man tror att de är körda, och på så sätt skapa liksom lite extra grejer, att det kommer hänga ganska mycket på de här spelen som är inte exakt som man har ritat upp det, utan att man ändå lyckas hitta någonting helt oväntat. Lamar kanske med benen och Mahomes kanske med armen framförallt, även fast han också är himla bra på att scrambla och plocka upp 15-20 yards med benen han också. Men jag tror att det kommer bli ganska grisigt, inte så där förutsägbart, så att man lyckas med det som man har ritat upp, för jag tror man möter en bättre enhet nästan än vad man är själva. Ravens anfall har ju spelat väldigt bra här, men jag tror att de kommer ha det lite svettigt.
Nu vet jag inte hur det är. Ja, kör det kanske.
Nej, kör det.
Ja, jag vet inte hur det är, för jag tyckte inte det var ett problem mot Texans senast, men jag vill minnas den matchen, de såg riktigt skakiga ut. Kan det ha varit mot Vad jag kan säga. Men det var något lag i alla fall som blitzade så in i helsike mot Ravens i år. Jag kommer faktiskt inte ihåg vilka det var nu. Och mer eller mindre spelade cover zero och större delen av matchen. Då hade ju Lamar tydliga problem med det. Liksom, när han får ohyggligt mycket blitz emot sig. Vilket jag inte tror, liksom, han borde inte ha det med hur smidig han är. Men då tyckte jag han kändes liksom skakig. Det här kan också ha varit så långt bak som förra året. Jag vet inte, jag har bara det väldigt mycket i minnet. När Lamar hade sådana enorma problem mot ett lag som bara skickade huset hela tiden och Lamar liksom, då blev det så här tilt enormt stressad, så jag vet inte om det kanske är någon form av matchplan för Spagnola här och liksom våga spela det aggressiva spelet.
Att fan man skulle våga göra det alltså.
Nej, det är en jätterisk, men jag bara minns att oj, vad skakiga den såg ut då.
Nej, det som jag tänkte slänga in här är ju det, vad jag tror. Jag tror att Baltimores anfall kommer ha en, liksom, en bättre möjlighet att springa bollen mot Chiefs. Chiefs har ändå läckt en del i försvaret. Den matchen när de torskade mot Raiders, nu var ju inte den såklart talande för Chiefs. Det var ju bara ett jävla magplask. Men då kunde Raiders i alla fall springa bollen jävligt bra. Och det är en del lag som har kunnat göra det. Bill sprang bollen hyfsat bra mot Chiefs i alla fall en del av matchen. Och Ravens springanfall är ju ännu bättre. Så kan de liksom springa bollen lite mer och lite mer, så tror jag att de kan trötta ut där Chiefs-försvaret. Och framförallt så kommer de säkert kunna stänga matchen om de går upp i ledning. Så där tror jag ändå att Ravens anfall har lite av ett övertag, att jag tror att de kommer kunna kontrollera bollen hyfsat i alla fall och inte behöva förlita sig på alldeles för stora passspel, för där har de kanske inte samma övertag.
Nej, nej, men det kan jag verkligen köpa. Alltså, det är klart att vi har pratat om att Ravens har ändå förstärkt på receiverpositionen och fått in lite extra umf där, kanske framförallt med Flowers, men jag tror att det är ju inte liksom den mest skräckenjagande positionsgruppen som finns i ligan. Och att jag tror att Chiefs, som jag pratade om, McDuffie och Snead och gänget, de har ändå många spelare som kan matcha upp väldigt bra, tror jag. Så att, ja, nej, jag håller med om att springspelet blir nog väldigt viktigt för dem att få igång här, så att de inte blir som så beroende av att de måste vinna de där en mot en situationerna, för det kan nog vara tufft. Sen pratade vi ju lite innan om här för Chiefs då, och se om Kelce kan ha ytterligare en bra match. Man har ju en bra matchup där också med Hamilton, vad man nu ska säga att han spelar för position för Ravens, men han flyttas ju runt lite överallt, men spelar ju ofta liksom någon form av DB-liknande roll ganska nära boxen, kommer säkert ställa upp lite grann mot Kelce, och liksom tar man bort honom så är det ju väldigt mycket ojämna alternativ för Chiefs, kanske man ska säga, i anfallet i alla fall.
Ja, och det har ju varit en nyckel många gånger, ta bort Kelce. Nu sen klev de fram Chiefs receivers här nu, men det är ändå liksom snuttefilten för Mahomes, så får man bort den, och Hamilton är ju en perfekt spelare att ta bort honom med, så kommer man säkert kunna också har man lite tur, några bollar som receiver tappar. Nu har ju Kelce tappat någon här och där också visserligen. Men det är ju, skulle jag säga, en nyckel att inte låta liksom Mahomes och Kelce vinna matchen.
Ja, så jag menar att vågar använda sig av Rashid Rice mer än man gör. Liksom, man ställer upp han kanske mer i slott, flyttar runt honom lite. Han är ju glödigt nu, rookie-receiven här nu. Om det är så att de neutraliserar Kelce, vad gör de då med Rashid Rice här? Kan de justera det genom att flytta runt honom, sätta honom i motion? Jag vet inte, det blir ju ingen ny hill, liksom, men åt det hållet liksom, använda han i många roller. Men ja, känns lättare sagt än gjort kanske.
Ja, men spännande. Jag vet inte hur många gånger jag har tippat emot Chiefs och fått fel i mitt liv, men det är ju Det börjar bli ett par stycken här nu, som jag också sa att Bills skulle vinna senast. Men jag tycker ju att det känns som att Ravens är det starkare laget här, och jag tror att det krävs en riktig hjältematch från Mahomes om de ska ta det. Han måste det verkligen lägga mycket på sina axlar, och det gör han ju nästan alltid på ett bra sätt. Men jag tror inte att Ravens kommer behöva blitza så där jättemycket för att ändå kontrollera linjen och ha liksom ganska mycket press på Mahomes ändå. Han är ju väldigt, väldigt bra mot blitzen. Så att jag lutar nog ändå att Ravens kommer ta den här matchen på hemmaplan. Tycker jag varit bättre laget i år. Känns lite stabilare, som Rickard säger, där de kanske har ändå möjlighet med sitt springspel och få lite mer kontroll på den här matchen. Det är i alla fall min känsla.
Ja, det pratas en del, liksom, man tog ner Cowboys, man tog ner Dolphins på jorden här och lyfte där att ja, de har haft så enkelt spelschema, de har bara mött, eller större delen mött lag med losing records. Ravens har ju å andra sidan, eller tvärtom, haft ett jäkla tufft spelschema och mött oerhört många lag med liksom, winning record och vunnit de matcherna och gjort det övertygande. Så att, de är ju vana vid de här stora matcherna från grundserien också, så att jag tar nog rygg på det där och säger att den här kostymen har man haft hela året med tufft motstånd. Så att, och jag ser inte att de ska sluta prestera nu, så jag tror också Ravens.
Ja, jag är på ert spår, även fast jag lite som du, Mattias. Det är svårt att tippa mot Chiefs. Och när du säger så här, ja, om de ska Chiefs ska vinna måste Mahomes spela fantastiskt. Bara, ja, det
Ja,
skulle
det lär han
förvåna mig en
göra.
sekund. Ja, men precis. Men jag tror också att Lamar kommer spela fantastiskt. Så jag tror på Ravens den här matchen. Och tror och hoppas.
Samma.
Ja. Det får man säga, att man är lite trött på Chiefs. Men det är inte deras fel
Nej.
att de är så bra. Faktiskt, får man ju säga. Ska vi hoppa över till NFC då? Lions 49ers. Kanske känns lite mer sådär uppe i luften. Lions är ju kanske den här goda storyn på något sätt som alla gillar att heja på. 49ers har ju sett liksom, har i alla fall sett möjligt ut att komma åt dem på något sätt. Sen om det är det här Lions-laget, om det här Lions-laget är bättre än Packers-laget som 49ers nyss mötte, det är jag inte så himla säker på. Men känns som att det ska inte vara omöjligt för dem att skrälla lite här i alla fall. Och får man väl nästan säga att det skulle vara en skräll om de vinner mot 49ers, som har sett ut som en maskin stora delar av året i alla fall.
Vet ni när Lions vann NFC Championship senast?
Aldrig.
Aldrig.
Väldigt länge sedan i så fall.
1957.
Ja.
Det är länge
Vet ni
sedan.
vilka man vann mot?
49ers. Nej.
49ers. Yes. Sist man vann NFC Championship vann man mot 49ers. Gott tecken här för oss som gillar Lions-sagan här. 1957, det är svårt att dra tendenser och trender från den matchen här, men det är ju maskinen 49ers då mot liksom spela med hjärtat Detroit Lions är någon enkel summering kanske. Jag vet inte. Nu, vi spelar in den här tisdag kväll. Vad är statusen på Debo Samuel här? Det var inte så illa som man först trodde, va? Känns ändå lite som att han borde kunna komma till spel, eller har ni hört något annat?
Jag har inte hört jättemycket, jag är nog lite inne på det.
Nej.
Jag förstod det som att det inte var liksom, att man inte var orolig över att han faktiskt skulle missa. Han kommer säkert komma till spel, och lite som vi sa förra veckan, man kanske inte är 100%, men han kommer säkert komma till spel.
Nu har ju säkerligen kärnan och hans kompisar här hunnit lägga upp en plan B utan Debo Samuel. Men det hade man ju inte på samma sätt, eller det syntes inte lika bra i vinsten då senast mot Packers, där det var tydliga problem när Debo Samuel fick gå ut. De blev betydligt mer lättlästa hand i hand med att Brock Purdy inte kunde ta sitt spel nästa nivå. Man kunde fokusera på McCaffrey och stänga ute Brandon Ayuk och vad heter han som fick kunna ersätta Debo Samuel, receivern här, som visserligen gjorde det bra. Var det Javon Jennings eller vad heter han?
Ja, precis.
Han gjorde ju det okej där, men det blev nästan som att han fick bli nya Deebo Samuel, för då hängde det på han helt plötsligt, och det är ju ett betydligt mer osäkert kort här. Så att statusen på Deebo Samuel är fasken viktig i den här matchen, för då tar man bort en av de viktigaste pusselbitarna, om man bara kollar på den offensiva maskinen, 49ers. Och då blir man ju mer lättlästa. Grym roadrunner, grym säsong, men man vet vad man har honom. Christian McCaffrey kanske man inte vet vad man har, men då kan man lägga betydligt mer krut på honom. Och det är ju där kanske Detroit är bäst. Nu, man har ett jättebra springförsvar, ett av de bästa i NFL. Lite mer tveksamt när det kommer till passförsvaret. Så kan en redan styrka bli ännu starkare när man får koncentrera sig på McCaffrey. Det kan hjälpa dem lång väg, tror jag. Så det är spännande att se liksom vilken status Deebo Samuel är, för att då är det liksom en kugge ur det här maskineriet som är borta, och det tror jag kan synas.
Jag,
Men
ty jag
inte
tyckte
så.
det syntes jag tyckte det syntes senast när han klev ut, men det är också som du säger, har de en vecka på sig att förbereda sig att han inte jag antar att de hade skissat upp en del spel med honom som försvann och att han skulle vara en del av liksom, deras gameplan och hade kanske svårt att liksom, justera då. Nu har man en vecka på sig att förbereda, alltså, utgå från att han inte kommer vara med, så kommer ju liksom förlusten av honom om man inte spelar vara lika kännbar. Och man borde ju kunna utnyttja liksom matchups mot som vi pratade om förra veckan, Kendall Wildor och Cameron Sutton är liksom inte de mest skrämmande cornerbacks-spelarna i ligan liksom. Så där finns det absolut möjligheter även om man skulle sakna Deebo Samuel att liksom skapa de här stora spelen som kännetecknar deras anfall.
Förvånande att de inte använder Kittle mer än vad de gör. Alltså jag tycker att varje gång han liksom får chanser så levererar han på liksom hög nivå. Och han har ju alltid varit liksom bra efter mottagningen och sånt där. Det är så himla fysiskt och svårt att få ner. Liksom. Men de har ju haft så väldigt mycket alternativ så att han har liksom försvunnit lite grann i det där och blockat mycket och sånt där. Men jag tycker att han är ju ett väldigt farligt och kanske delvis underutnyttjat vapen för dem, tycker jag, 49ers. Jag tror att Lions och Packers är inte så sjukt olika om man ser över hela säsongen. Sen tycker jag att Packers försvar spelar upp sig så här himla mycket mot slutet. Väldigt oväntat kanske faktiskt, med tanke på hur de sett ut stora delar av året. Men annars är ju de inte så himla olika Lions egentligen. Att Packers har ju också lutat sig ganska mycket på sitt anfall och så har man vissa saker man ju bra i försvaret, men det är ju inget så här pangförsvar. Jag tror ändå att 49ers kommer kunna ha en betydligt bättre match här, och jag tror att vi får se, som ni var inne på där med secondary till Lions, är ju inte det farligaste. Det finns många matchup där som man borde kunna utnyttja, och jag tror att Purdy kommer göra en mycket bättre match, och jag hoppas ju att jag hoppas och håller lite grann på Lions i den här matchen, men jag tror att det blir tufft. Jag tror att 49ers kommer vinna den här matchen, inte bekvämt men tydligt ändå.
Hoppas jag också att Deebo Samuel spelar, för det var ju den där hela fejden, men jag tror det var när Gardner Johnson var i Eagles som han gick ut och var så jäkla bröstade upp sig mot Deebo Samuel, och han sa "You can't run routes, you're a running back little boy, you ain't nothing", och allt han sa där liksom om Deebo Samuel. Så det hade varit lite kul liksom om de ställde mot varandra här. Jag sticker gärna ut hakan, Gardner Johnson, och gör sådana grejer, men så det där har vi lite bad blood emellan de två. Det hade varit kul det. Men annars, ja.
Garner Johnson, när han plockade interception utav Mayfield, sprang ju också och flippade bollen till Baker.
Ja, han är ju riktigt
han är riktigt snackig, så gillar man ändå alltså.
Han är bra, han är riktigt bra i sig, Garner Johnson.
Ja, han har problem att hålla sig hel också, som du var där. Men annars tänker jag, alltså, jag håller med där, Mattias, alltså, att det känns som 49ers inte spelade på topp senast och bör kunna lyfta sig ett steg här. Men jag vill ändå, jag sitter ändå och letar då efter vad ska Lions göra för att vinna den här, så att vi får den här feel good storyn hela vägen i mål. Liksom att, för den här har ett jättebra försvar, men de har varit, ja, inte dåliga, men medelmåttiga Det är då i varje fall i springförsvaret och man har börjat få igång Gibbs här och firma Gibbs Montgomery, men man vet inte riktigt vad man har varan. Insidan av Lions offensiva linje är ju också jäkligt härlig här. Ragnar centern där spelar ju så jäkla bra och ger verkligen allt liksom, så att kan det vara en nyckel liksom jobba in Gibbs Montgomery så in i helsike. Amara St. Brown jättebra, men kanske inte ska vara det primära. Goff har ju också liksom lyft sitt spel till nivåer man inte trodde fanns. Men ja, fast i den här matchen kanske man ska luta sig på Gibbs och Montgomery, tänker
Ja, alltså jag tycker att anfallet med Goff har funkat bra så länge de håller honom ren. Och det som gör dem så jävla bra i anfallet är också att de sprider bollarna så sjukt mycket. Det är väldigt svårt att veta vad de kommer att göra. Och de är duktiga på att attackera liksom, relativt djupt nere i planen också. Att de skapar sådana stora luckor i försvaret och de sträcker liksom ut dem. Sen är 49ers försvar alltid så jävla väl disciplinerade att de sällan springer bort sig. Men jag tror ändå att de kommer kunna hitta lite ytor och flytta bollen offensivt. Men mycket, och det låter ju liksom, det ekar ju alltid när man pratar inför de här matcherna med Goff. Så han behöver ju, de behöver hålla honom ståendes. Liksom. Han behöver ha tid i fickan. Det fick han senast också, då gick det bra. Liksom, och får han tid nu så kommer de liksom kunna flytta bollen ändå, tror jag. Trots att 49ers försvar är bra. Och jag tror att de... Att det kan liksom rinna, alltså om Lions ska vinna matchen så behöver det bli en match där det är mycket poäng. För jag tror att försvaret kommer att vara svårt att stoppa 49ers. Och då kommer de behöva liksom kunna kontra hela tiden och slå tillbaka med anfallet. Så att det blir en liksom match upp mot 30 poäng för vardera anfall för att de ska kunna ha chans.
Ja, men Packers och Jordan Love hittade ju de här jäkla ytorna i mitten faktiskt jäkligt fint för den här. Så hoppas att Sam Laporta kan bli lite hetare. Nu har någon signat Zach Ertz här också, gamla tight-enden här. Men är det något han kan göra så är det väl att ta 10 yards pass upp i mitten möjligtvis. Men ja, där har vi något säkra pass från Goff upp i mitten. Där var de ju sårbara mot Packers, så det kan ju också vara något, ja.
Ja, men visst. Och sen så spelar de ju med en typ av, de har ju någon övertygelse där och liksom respektlöshet i Lions, så att de darrar liksom inte när de får de här fjärde down-lägena, utan de gör sin grej och går liksom för vinsten, är aggressiva, och de vet säkert om att de går in i den här matchen som underdogs, eller det förstår de ju såklart, och de har liksom allt att vinna på något sätt. Sen har de ju spelat många sådana här, ja, men känslomässiga, känslosamma matcher här på senaste tiden, där det känns som att varje gång ska det liksom gråtas och säga vad de aldrig har gjort förut i Detroit. Jag vet inte om det tar på en på något sätt, samtidigt som ger det väl lite energi också. Men jag tycker att just det där att de är orädda och har en coach som verkligen tror på det, tror på sitt lag. Det gör ju ändå dem lite farligare på något sätt. Att de spelar verkligen för att vinna och inte, liksom, inte förlora. Och det kanske, precis som Packers här, som höll, de fick ju en bra start i matchen Packers, men de kunde ju haft en ännu bättre start. Det kunde ha varit liksom, stor ledning i början. Och lyckas man få en sån match i den här också för Lions här, och det är väl inte helt omöjligt att man kan hitta något med sitt ändå duktiga anfall, så har man definitivt en chans. Men jag har lite svårt att se den matchbilden faktiskt.
Undrar om det är ett spelbart spel att spela på om Lions ska gå på fake punt eller inte. För när du sa där att Dan Campbell gillar att gambla och köra på fourth down. Han gillar ju också att gambla i special teams, sina helsike. Och få den här special teams läste jag någonstans har inte varit det bästa i år. Så att ja, finns det något som inte är ett spelbart på att Lions går ut och kör en fake punt så sätt huset på det.
Det är lite så här Sean Payton-disciple-aktigt. Han kommer ju därifrån
Ja.
Saints. Så det, kanske gör en fake, eller en onside-kick det första de gör
Onside
när de
kick,
kickar.
fake
Börja
punt
matchen
eller
med en
ja,
onside-kick. Ja.
Jag skulle älska det. Det
Nej, det skulle ju vara kul. Det är ju inte helt
ja.
uteslutet. Det känns ju verkligen
Nej.
som något som han skulle kunna göra. Ja.
Ja.
Nej, men visst. Och det kan ju ge dem lite chanser här. För att det är klart, de måste ju spela för... De måste ju skapa sig själv lite chanser kanske i den här matchen, för man kanske är lite övermatchade, bara spelare för spelare, och liksom försöka få igång ett springspel med sin duktiga offensiva linje, det tror jag också på. Men samtidigt där med Fred Warner och många av de här snabba, extremt tacklingssäkra linebackers som 49ers sa, det kan vara klurigt ibland att få till de här lite större springspelen och sånt där. Men Men man kanske bara kan kötta på lite grann tills man hittar någon av de här stora passningarna till St. Brown eller någon. Laporta kanske som snikar ut någonstans och får en lång passning. Så att, nej, men det känns kul. Jag tror att Lions kan göra lite poäng, men som sagt, utmaningen blir kanske att sakta ner 49ers.
Ja, och som du sa, steal possessions, och vare sig det är genom att liksom få nya downs på fjärde down eller ha en fake punt eller vad det, forcera fram en turnover eller stoppa 49ers när de går på fjärde och korta. Alltså, den typen av, för ja, få bollen fler gånger 49ers på ett eller annat sätt bara för att kunna liksom ha fler chanser att slänga upp en massa pinnar.
Jag tror ju mer kaosat desto bättre för Lions i en sån här match.
Ja.
Ja, men jag har väl redan hintat om mitt tips där. Jag tror ändå att 49ers vinner.
Ja, du skrämde mig lite där med George Kittle. Jag har faktiskt glömt av honom. Speglar ganska bra som inte använder tillräckligt som du säger. Men nej, jag låter hjärtat ta över där och tippa. Jag tror ändå på Dan Campbell och Detroit Lions. Det har varit så jävla jäkla värdigt den historien. Så att jag tippar med hjärtat, säger Lions.
Jag tror inte att det är omöjligt att ta lite rygg på Packers strategi. Men jag ser nog ändå tyvärr 49ers som ganska stora favoriter.
Ja, men roligt. Och jag tycker det känns som att oavsett vilka som vinner de här matcherna så är det ju 49ers och Ravens till viss del har ju varit i de här situationerna långt in i slutspelet lite tidigare. Men det var ju ett tag sedan Ravens var i Super Bowl. 49ers har ju också fallit på målsnöret många gånger i slutspelet. Lions är som sagt aldrig i den här situationen. Så det känns som att det finns potential att få en ganska spännande, rolig Super Bowl med lite sådär ny känsla. Sen blir det väl säkert Chiefs där ändå, bara för det. Men det känns som att det är lite kul att hålla på Lamar, tycker jag, som ändå liksom kommer tillbaka lite, har blivit lite tvivlad på liksom senare år här, och de andra två 49ers som aldrig riktigt når fram och Lions som aldrig är där. Så det känns som att det är ändå, man kan ju stå ut med att de flesta av de här lagen tar sig till Super Bowl då.
Ja, Lamar som det snacket, ska han i NFL så ska han spela running back eller wide receiver i en i match härifrån nu och ta sitt och verkligen ta sitt Ravens till Super Bowl. Det hade varit oerhört fint.
Ja, verkligen.
Något mer vi vill säga innan vi rundar av?
Nej, inte jag.
Nej,
vad har vi för tider på de här matcherna egentligen? Den spelas klockan 9 på söndagen, Chiefs Ravens, och den andra vid 12:30, Lions 49ers. Lite konsumentinformation där. Så det är ändå rimliga tider. Så jag förra veckan också när det var 00:30 match. Men det uppskattar man ju ändå på den här sidan, Atlanten.
Ja, det var ändå svårt att hålla sig vaken till, tycker jag. Jag kunde kolla en stund, sen somnade, sen slocknade jag.
Det är kämpigt ibland, men nu är det inte så många matcher kvar på den här säsongen, så kanske man får helt enkelt ta en kopp kaffe och härda ut natten där och
träna upp dygnsrytmen till både Pro Bowl och Super Bowl här, så att man är redo.
Just det. Alla skills-tävlingar på Pro Bowl.
Just det, man säger.
Då rundar vi väl av då, och så hoppas vi på två jämna matcher, och så hörs vi igen nästa vecka.
Det gör vi. Ha det gott.
Ha det.